Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard, och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
Frågor och svar från er i communityn.
Ja, men när vi började podden för 350 veckor sedan så började vi med frågor och svar från er i communityn. Så att det blir lite tillbaka till rötterna, och det blir väldigt blandat. Allt från att så här, hur menar ni det här att man, regel nummer ett är att man inte ska förlora pengar, och vi kommer prata om risk. Vi kommer att prata om lite så här bedrägerier, vi kommer att prata om så här, hur går det till med när vi producerar ett poddavsnitt, men vi kommer även in på vilket parti Caroline är medlem i. Vi kommer in på liksom så här, hur vill man att livet ska kännas. Och så att det blir som vanligt högt och lågt, det blir om pengar och ekonomi, investeringar, men naturligtvis så blir det om rikedom i livet, bortom bara pengar också. Så varmt välkommen.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Välkommen till avsnitt 350. Jag tänker så här, låt oss hoppa in rakt in i det. Och första frågan är från Elin på Facebook. Ska du läsa?
Hej, jag är en ganska ny lyssnare och investerare, så detta kanske ni har tagit upp redan. Men i något avsnitt för länge sedan sa ni typ att första regeln är att man inte ska förlora pengar. Andra regeln är att man ska inte förlora pengar och så vidare.
Ja, det är så här, vad är det? Ja, men det är den här klassiska...
First rule of Fight Club.
Ja, men det är så här Warren Buffett, så här, first rule is liksom förlora inte pengar, regel nummer två, glöm inte bort regel nummer ett.
Ja.
Ja. Mm. Men vi kommer in på det. Ja,
vi fortsätter här med Elins fråga. Och att när ens portfölj minskar i värde så behövs det en mycket större ökning för att få tillbaka sina pengar till ursprungliga värdet. Men hur gör man då för att inte förlora pengar? Om man följer er modell med bred, billig, passiv, global indexfond och så vidare, innebär det att man inte kommer förlora pengar då? Eller är det bara tanken att man inte förlorar pengar på lång sikt? Men tänk om börsen går ner 30% ett år och sen upp 30% året efter. Då har man ju inte vunnit 30%, då har man ju fortfarande förlorat pengar. Eller tänker jag knasigt nu?
Ja.
Men bra fråga.
Jättebra. Jag tycker ändå roligt att hon har skrivit så här, förvirrad nybörjare. Så tycker jag så här, alltså detta är ändå ganska avancerat. De flesta tänker ju inte på det. Att om jag har 100 kronor, förlorar 50%, då är jag ju på 50 kronor. Om jag då har en uppgång på 50%, då är jag bara på 75 kronor.
Ja.
Så en nedgång på 50% från 100 kronor till 50 kronor kräver ju en 100% uppgång för att vara tillbaka på...
till ursprungsvärdet, ja.
Precis, vara tillbaka på noll. Så att det där, så att bara ha fattat det är ett bra steg. Kommer du ihåg att jag ställde en fråga till dig en gång? Om man har förlorat, jag tror det var så här 90% av sina pengar, hur stor uppgång behöver man då?
Ja, så visste jag så att det var en kuggfråga, men jag kunde inte räkna ut hur mycket uppgången måste vara. Jag kunde inte räkna ut det
jag
bara
tror,
så.
Jag tror nu,
vad är det för något? Är det så 270%?
Nej, men risk att jag gör bort med henne så tror jag att det är över 900%.
Ja.
Liksom så här. Ja. Nej, men så här. Om vi benar ut det. När man ger sig in och börjar investera så kommer ju värdet på ens pengar både öka och minska i värde. Och den variationen i värde är ju på något sätt, hur ska man säga det, inträdesbiljetten som vi betalar för att pengarna ska öka i värde över tid. Så att det är mycket riktigt. Så nej, även om man har en bred, billig, passiv global indexfond så kommer man i perioder förlora pengar liksom eller förlora liksom i värde. Och som vi har pratat, jag tror det var i det här avsnittet kring risk, tror jag 340-ish någonting, så sa vi så här att under en 10-årsperiod så är det ju rimligt att utgå från att man kommer vara minus 50%. Och där finns ju till och med en period om vi kan ju leka en sån här liten lek här, faktiskt. Så Karo, du får ju vara liksom lyssnaren här nu och exemplet.
Den som det läks med.
Ja, precis. Yeah. Men du som lyssnar eller tittar, du får gärna hänga med på det här exemplet själv. Jag har kört detta på föreläsningar ibland. Men då är steg nummer ett så här. Tänk på liksom allt det beloppet du har investerat idag. Så liksom hela, så bara tänk ut den siffran eller skriv ner den på ett papper. Så summan av allt ditt finansiella kapital, och om du vill du kan ta med pensioner i det där tjänstepension.
Ju mer desto bättre ju mer desto bättre. Siffran är desto större blir fallet.
Då kan man ge sig själv en klapp på axeln också under tiden att man ändå har ett stort finansinvesterat kapital. Så alla pengarna på Lysa, Avanza, Nordnet, tjänstepensioner, bara se den siffran framför dig. Har du siffran?
Mm.
Okej, vi väntar in lyssnarna och tittarna här en sekund. Så om du inte har siffran så bara uppskatta, gissa eller tryck på paus så fortsätt gissa. Okej, då gör du så här att du halverar det beloppet. Att du har de investerat, dålig period på börsen, det halveras. Okej, så har du gjort...
Ja, jag har gjort matten.
Du har gjort matten, okej. Du som lyssnar och tittar också gör matten, så halvera beloppet. Och sen så går det en period och sen... halvera det igen.
Ja.
Hur känns det när du tänker på beloppet nu?
Det är ju för lite.
Vadå det är för lite?
Nej, men vi har gjort den här övningen innan så att jag är lite så disconnectad till den. Men sen, samtidigt så tänker jag så, nej, så lite hade vi inte. Så lite var det inte. Det hade varit jobbigt.
Ja. För de flesta är det jobbigt. Liksom så här. Så att du hade ursprungsbeloppet, du halverade. Mm. Du halverade igen liksom två gånger. Mm. Och så nu, bara för att jävlas, så halverar du det en gång till.
Mm.
Så nu är du inne på tredje halveringen. Så liksom, hur mycket pengar är det nu då? Och liksom, känn efter så här, hur känns det? Vad tänker du när du liksom, om du hade loggat in på din bank nu eller på Avanza eller Nordnet eller Lysa, whatever, du har dina pengar. Hur hade det känts att se det beloppet där? Och sen som sista liksom så här, tar du bort 10% till.
Mm.
Och så ser det så liksom, och så bara liksom så här, känn efter, tänk, hur känns det, hur ser det ut? Så om du har räknat rätt så ska du ha ungefär 10% av det ursprungliga beloppet. Det är ungefär vad det ska vara kvar.
Exakt, ja.
Ja. Mm. Så att vad vi pratar om här är 90% i nedgång. Och då kan man vara så här, ja nu har du väl ändå tagit tid. Du brukar ju prata om så här 50% på 10 år. Denna 90-procentiga nedgången, det är den största nedgången vi har haft liksom på brett index. Det är i USA från då toppen 1929 till botten 1931. Så detta är liksom utvecklingen om man köpte, liksom man loggade in på sitt konto när det var som högst på sommaren 1929 och man loggade in liksom när det var som lägst 1931, då var man 90% back. Så att det är liksom så här teoretiskt möjligt, och vi har också pratat om att även det går ner även de åren det går upp. Att jag vet inte om du minns den grafen som vi hade här för ett par avsnitt sen, och Oliver kanske kan lägga ut den sen på forumet, där av de senaste 44 åren på den amerikanska börsen som motsvarar hälften av en global aktieindexfond, så USA är ungefär hälften, så av de senaste 44 åren så var 33 av de åren var plus, men i princip inget av de här 44 åren var liksom plus hela året, utan alla hade någon sån här nedgång inom året, och snittnedgången inom år, alltså där intra-year drawdown som det heter, var ungefär 14%. Så att förlora, det går inte att investera utan att förlora pengar i perioder. Så det liksom ingår. Och är det någon som säger så här, du kan investera här utan någon risk, du kan inte förlora pengar, spring därifrån. För det är inte sant. Mm. Där är alltid en risk. Och detta har jag ju också påstått i ett annat avsnitt, att du kan inte ta bort risk, du kan bara byta en risk mot en annan risk. Och det kan vara så här att du kan byta till exempel så här, nej men om vi tar den här svängningsrisken som Elin är inne på, alltså volatilitetsrisken, ja men då kan jag ta bort den risken, jag vill inte ha svängningsrisk, då kan jag sätta pengarna på bankkonto. Då har jag tagit bort svängningsrisken, men då har jag å andra sidan tagit på mig en inflationsrisk. För att räntan på bankkonton är nästan alltid lägre än vad inflationen är. Så att när jag har svängningsrisken, då har jag inte så mycket inflationsrisk, för att svängningarna kompenserar oftast över tid inflationsrisken. Ja. Och sen är det också viktigt att säga så alltid när vi nu pratar om sånt här, att liksom historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning, men den kan ändå ge en info liksom så här, hur det kan se ut. Där. Så att jag skulle väl egentligen, om vi, alltså nu blir det mycket snack om fråga ett, men jag känner att jag har mycket att säga i denna frågan. Så när jag tänker här, förlora pengar är faktiskt en risk som jag inte har tänkt på så himla mycket innan, men som har blivit lite mer aktuell efter vi var iväg ett par dagar med min mamma.
Jaha, vet du vilka berätta risker? Vad du tänker med dig då.
Nej men någonting, bedrägeririsk faktiskt. Alltså den här risken när man kan bli liksom så här, om jag ska liksom dra Elins fråga lite längre. Så det, jag är inte så orolig så när man säger att inte förlora pengar, för att även om jag är i det här indexet så risken jag tar är svängningsrisken. Jag tar alltså risken att jag skulle förlora alla pengarna i en bred indexfond där extremt låg. Alltså det var ju det avsnittet där du ställde sig en fråga så här, ja, vad behöver hända för att alla pengarna i en indexfond ska försvinna, så där att 10 000 bolag ska gå konkurs samtidigt. Och så var jag nöjd där, och så började du så bara, ja, om vi får så här pandemi eller zombieapokalyps. Och sen blev det i kommentarerna på det, var det avsnittet tydligen hade handlat om.
Ja, precis. Men det är alltid kul att spekulera i zombieapokalypsen.
Ja, men exakt. Men då är liksom, jag tycker att den risken är väldigt, väldigt, väldigt låg, att jag ska förlora allt. Däremot finns det ganska många typer av investeringar där jag kan förlora hela insatsen. Och det är nog liksom snarare de typerna av investeringar som jag är mycket för, så här, att undvik dem. För att om du blir av med alla dina pengar, att du liksom exploderar, som jag brukar kalla det, då kan du inte sitta kvar vid bordet. Då kommer du inte vara med sen på uppgången från botten då 1931 och den uppgången som skedde därifrån. Där som återhämtar den här, för att över tid så har börsen i stort gått plus. Och jag tror att den kommer göra det även framgent till följd av att vi har de här riskpremierna som vi har pratat om, att ja, men bankkonto, ingen risk, ingen avkastning. Jag kan låna ut pengar i räntor, få lite högre risk, lite högre avkastning, eller jag kan ta risk att förlora mina pengar i aktier, då ska jag ha mer betalt. Så att jag tror mycket så här att det man ska akta sig för är där risken på genuin är att jag kan förlora allt. Och det finns några olika sätt hur man kan förlora allt. Och det är ju liksom enskilda investeringar.
Ja.
Är ju liksom, vi har ju sett till exempel, jag tror SAS var från toppen 99,9% ner. Och alla investeringar oavsett nivå kan ha 100% ner. Och sen har det ju skett, liksom, det händer ju från tid till annan så här spektakulära, liksom de här krascherna. Vi hade ju SBB som gick ner jättemycket. Men sen har vi sett till exempel i bitcoin att, eller i krypto, att folk har haft sina pengar på någon sån här kryptobörs och sen har den blivit hackad eller det har varit bedrägeri. Jag tror John Oliver hade en sån här ett avsnitt nu här om veckan.
En talkshow.
Ja, talkshow-världen om såna här scams. Vet, där vet, folk liksom, det ser ut typ som en nätmäklare. Fast krypto, man sätter in sina pengar, man kan säga att det ökar och minskar i värde etc. Men sen när du ska ta ut pengarna så funkar det inte. Liksom,
ja, men sånt har vi pratat tidigare om. Ja. Men vad är, liksom, är de väldigt vanliga nu?
Just nu var det väldigt vanligt, i alla fall i USA var det väldigt vanligt. Vi hade ju liksom FTX.
Den som här har fått nya pengar nu, har jag hört.
Jaså?
Alltså det, ja, vi ska vidare.
Ja. Nej, men där kan vi också ta ett litet sidospår. Jag lyssnade på Barry Ritzholtz, som är en sån här amerikansk, han har en blogg och en sån här förmögenhetsförvaltningsfirma. Och så hade han en föreläsning i Miami typ för några månader sedan för sån här ultra high net worth människor. Och så streamades den och så var jag så här, fan, detta måste jag ju kolla på. Så jag satt och kollade på den och han inledde den här föreläsningen, det var ganska roligt. Så berättade han om någon sån här familj i USA, ganska känd familj med någon liksom person som hade flytt vid andra världskriget och startat någon gummiverksamhet och så hade de blivit jättestor och så hade de tjänat massor av pengar. Och så var detta då i Texas, tror jag, eller vad det var. Alltså jag kan ha fel på detaljerna här nu, men så hade det gått jättebra och så hade de liksom investerat sina pengar och då hade de hört talas om att det var så här, ja, men jätteframgångsrikt energibolag som man kunde investera sina pengar i, som växte jättemycket och var jättekänt där i slutet av då 80- eller 90-talet. Ja, så då investerade de massor av pengar i Enron, liksom. Och sen exploderade det. Så blev de av med typ alla de här pengarna de hade tjänat på sin business, men businessen gick jättebra. Och så var de så här, nej, vi kanske inte ska investera i bolag som vi själva bara tror på, utan då ska vi ta hjälp av liksom finansiella rådgivare. Så de liksom nya pengarna de liksom, och de skadestånd och det som fick bort från Enron, så investerade de det igen då i början av 2000-talet. Gissa hos vem?
Jag vet inte, Lehman Brothers.
Nej,
eller något
Bernie sånt. Madoff.
Hej.
Jo, så då investerade de liksom massor av pengar då hos Bernie Madoff. Och sen så liksom, ja, exploderade det. Så de blev av med de här pengarna igen.
Det är extremt mycket otur.
Ja, och sen så var de så här, nej, men vi ska inte använda så här kapitalrådgivare eller så här energibolag. Eller så här, vi ska investera liksom så här i ny teknik etc. Så sen då i mitten av 2010-talet, då investerade de typ nästan alla sina pengar i.
Men varför investerar de allt i klump? Det känns också dumt.
Ja, ja, ja. Men vet du vad, gissa?
Men när var det du sa?
Mitten av 2010-talet, slutet av 2010-talet.
Jag vet inte. Verkligen. Ja, såklart.
Liksom.
Att de höll på då.
Ja, så han Barry Ritzholtz, han var så här, ja, men liksom så här, du kan göra av med dina pengar själv. Du kan anlita någon kapitalförvaltare som kommer att explodera, eller så kan du gå på det nya heta och bli av med dina...
Ja, exakt vad de gjorde ju, alla de tre.
Ja.
Men också att de satte alla pengarna i klump.
Ja.
På ett ställe.
Ja, men det är många som gör sånt. Alltså så här, Euroclear kom ut med en rapport nu att den genomsnittliga aktieägaren äger 5 aktier. Det är liksom mer än innan, men det är ändå för lite. Liksom. Mm. Du behöver liksom minst 30-60 minst aktier för att få liksom ta bort en del av den risk, bolagsrisken. Men sen ska man också säga sidospår som sällan kommer ut i media och som jag aldrig nästan har hört. Det var ju att han Barry Ritsholtz också sa faktiskt att vad som nästan aldrig kommer ut med Bernie Madoff-storyn är ju att konkursförvaltarna och de som skötte det haveriet sen har ju lyckats återbetala ungefär 92% av alla pengar. Så att inte vinsterna som folk, men av pengarna som folk har satt in så lyckades man i skadestånd och etc. samla ihop ungefär 90-92%.
Så det måste ju ändå lägga ett ganska rätt stor bit någonstans liksom.
Ja, ja, ja. Ja, och på
och
olika...
folk hade inte plockat ut så mycket heller, ja, antar jag då.
Ja, och bland annat och sådant.
Och kanske de fick sälja familjens fina våningar
och båtar och liksom allt sånt där. Och man räknar med att även i den här FTX, du vet... och jag kan tycka att,
för det känns det som de slavade bort lite här och var, eller det gjorde de inte?
Både ja och nej, men det framkommer ju sällan i media att, att liksom, för storyn blev inte så bra. Lika bra så att det är den här skurken och här försvann pengarna. Men de som hade liksom satt in pengarna, ett, har något eget ansvar, nummer ett. Men nummer två också att de ofta har fått tillbaka 9 av 10 satsade kronor. Liksom.
I FTX?
Ja, man tror att det kommer bli något sånt även i det fallet. Eller det var vad han spekulerade i, jag vet inte.
Han spekulerade i det, ja, precis. Ja, den storyn är inte lika kul, nej.
Nej.
Som att någon har förlorat 600 miljoner på ett bräde liksom.
Ja, ja.
På sin insättning, okej.
Ja. Så att, och varför det kom upp här nu med min mamma, var ju så här, min mamma är ju 71, men det var ju helt sjukt. Alltså, jag har inte trott att de här bedrägeriförsöken är så vanliga, men bara när vi hängde där under 5 dagar, hon fick ju flera sådana här sms. Så bara,
nu
har du fått ett nytt bank-ID, klicka på den här länken för att gå till banken och aktivera det. Alltså du vet, alltså det var ju så här, bara under de dagarna vi hängde tillsammans.
Ja, jag var också förskräckt faktiskt över det och pratade med henne så du, alltså klicka inte på någonting.
Nej, och svara inte, du vet, och det ringde också så här samtal från, ja men jag vet inte, typ
ja,
Liban.
Ja, det blir så jävla, alltså... Nu kanske hon är lite van så bara ignorera det, men jag blir vansinnig om det helt plötsligt bara hade kommit massa sånt. Jag vet inte, jag hade nog slutat med det som jag håller på med under dagarna jobba och bara polisanmält varenda liten grej.
Ja.
Och det hade säkert inte lett till någonting, men det här är helt otroligt. Jag håller med dig.
Ja.
Det är som att äldre människor blir liksom... tagna för att de är dumma i huvudet. Liksom.
Ja, eller för att de inte vet och hänger inte riktigt med. Uppdrag granskning hade ju något program på det också. Så att där tror jag så att alltså vår generation, alltså fan, vi behöver nog prata med våra föräldrar.
Yeah.
Alltså kring det där. Och att inte göra några stora överföringar eller liksom att prata. Nu var det ju också så här att USA hade kommit här med AI-röster. Att vet, ens unge ringer och säger jag behöver pengar, kan du liksom föra över? Och att man borde ha något så här lösenord. Vi har ju inte gjort det med vår än.
Nej.
Att komma överens om något så här, okej, om du ringer så säger du detta ordet liksom, eller detta ordet om du är så här i distress, att det är någon som står med en kniv och ringer och du ska liksom...
Ja, men vi kanske får göra ett miniavsnitt av det här eller någonting. Ja, vi ska ta tag i det.
Ja. Men det blev liksom så att jag tror att när jag menar nog här om att inte förlora pengar, så handlar det inte om det här variationen i värde.
Nej.
Utan att det handlar om så här, att inte förlora liksom hela, så att du inte kan komma tillbaka.
Mm.
Och det är därför vi också säger så här, men håll liksom spekulation och sånt i läkhink som är liksom 10% av din portfölj som max. Och sen finns det ju massa andra så här spekulationer. Okej, av de 10% har aldrig mer än 2% i ett enskilt innehav.
Ja,
liksom. Och det gäller inte då en indexfond, för en indexfond är de facto tusentals, över 1000 innehav. Bra. Är det någonting mer vi ska säga? Det var en lång utläggning.
Väldigt långt svar på det här. Ja. Fråga nummer ett idag.
Ja. Men jag tycker det är en viktig fråga.
Mm.
Ska vi ta Mikael på forumet? MikTR112.
Ja, jag skulle gärna vilja höra om hur ni resonerar kring ens eget net worth. Alltså,
förmögenhet.
Ja, det jag är ute efter är att jämföra mina egna tankar om de är rimliga. Hur man sammanställer och följer upp sitt totalvärde, det vill säga summan av alla tillgångar minus alla skulder och följer det över tid.
Ja. Så jag tänker så här, att man kan ta lite olika perspektiv på ens förmögenhet. Det bokföringstekniskt korrekta sättet är ju att ta med allt. Alltså alla tillgångar, och inklusive då menar jag pensioner, inkomstpension, huset, bilen. Egentligen skulle man ta att alla inventarier. Alltså det är faktiskt så här, om jag hade sålt allting, hur mycket pengar skulle jag fått? Lite som den här snubben i England för många år sedan som sålde allt han ägde, liksom, typ, och sen satte han det liksom på kasino på rött. Liksom.
Fan, är det sant att det finns en sån historia?
Ja, det finns ett sånt klipp på YouTube. Det var en stor grej. För typ,
vill typ 20. Inte veta hur det gick.
Ja, men han vann. Han vann faktiskt. Det var helt sjukt. Men då är det många som argumenterar så här, men inkomstpension, den är ju inte ens fonderad. De pengarna finns inte på riktigt.
Vad är det när något är fonderat egentligen?
Jo, men det är skillnad så här. I ens pension så är det två delar. Det ena är de fonderade pengarna. Det gäller fonderade pension. Det vill säga att där det finns riktiga pengar som ja. Står på ett konto i ditt namn där du kan välja vilken fond du vill lägga dem i. Typiskt premiepensionen och tjänstepensionen. Det är fonderade pengar. Sen finns det inkomstpensionen som är den stora för de flesta av oss. Men det är inte fonderade pengar, utan det är mer en skuldsedel. Mm. Alltså en skuld som staten har till dig och mig. Som jag har liksom rätt att kräva i form av en liksom allmän pension när jag går i pension.
Ja.
Och då är det vissa som tycker så här, nej, men jag vill inte räkna med den. Så att då kommer liksom frågan tillbaka så här, vad är det du vill ha svar på? Så till exempel förmögenhet, om jag tittar till exempel, den vanligaste frågan som jag brukar vilja ha svar på är ju så här, vilken tillgång har jag till pengar på kort sikt om något skulle skita sig? För jag går ju alltid med mina så här triggertankar och mina oroskedjor. Så bara, det om det händer så bara, då och det och det. Mm. Då vill jag veta så här, hur mycket pengar kan jag få tag på inom 14 dagar?
Ja.
Till exempel. Och då blir det så här, ja, men det är Avanza, Nordnet-pengar, det är Lisa-pengar eller Opti-pengar etc. Så att då har jag det. Så att då är ju det en delmängd av min förmögen som jag kallar för liksom obundet kapital eller finansiellt fritt kapital. Medan då till exempel huset, som är liksom skillnad mellan vad vi hade kunnat sälja huset för, betalat skatt, fått liksom ut när vi har betalat skulderna på huset. Det är ju mer ett bundet kapital, alltså en bunden. Men då fritt finansiellt kapital, bundet finansiellt kapital, bundet materiella liksom tillgångar. Så att det beror på liksom vad man vill ha svar på. Vill man ha svar på frågan, hur rik är jag? Ja, då tycker jag då ska man ju ta med allt. Men den är ju sällan relevant i praktiken, utan ofta vill man ju veta så här, okej, okay, kan jag åka på semester eller hur mycket pengar kan jag få ut på kort sikt? Eller vill man oftast, jag tror den vanligaste frågan i forumet är så här, hur mycket pengar kan jag investera för att få till exempel 4% uttag per år för att kunna leva på det, för att kunna vara FIRE? Så att jag skulle säga resonemang kring förmögenhet, det handlar om vilken fråga är det jag vill ställa. Och det kluriga upplever jag är ofta att formulera frågan för sig själv.
Ja, men vad upplever du att frågan är här egentligen?
Han vill ha ett resonemang kring förmögenhet, och jag hoppas att jag har gett ett resonemang kring förmögenhet. Vad som är rätt? Hur ska man tänka? Ska man tänka inklusive pension, inklusive bostad? Ska jag ta allt? Men jag påstår att det är olika svar beroende på vad jag vill ha reda på. Hur tänker du när du tänker förmögenhet? Om jag skulle fråga dig, hur rika är vi?
Jag hade nog tänkt lite som du. Så vad är egentligen bundet som...
Men hade du räknat med din inkomstpension? Hade du loggat in på pensionsmyndigheten?
Ja, men det hade jag gjort. Nu är jag ju så tränad.
Okay.
Så att jag hade inte glömt den, även om den är lätt att glömma bort ju.
Ja.
Nej, men det hade jag nog tagit med. För allt som jag hade kommit på. Ja. Och sen hade jag delat upp det så. Vad kan jag komma åt snabbt och vad kan jag inte komma åt snabbt?
Ja.
Och då hade jag väl känt någon typ av tillfredsställelse eller inte tillfredsställelse.
Ja.
Jag tror det handlar också om det.
Ja, men såklart.
Att känna någonting när man ser siffrorna.
Ja. Ja, men
att kunna veta så här, men jag vill ha mer. Eller, det är okej.
Okay. Ja, mm. Exakt. Exakt. Mm. Ja, jag tror annars får Mikael, han hänger ju redan i forumet. Så att Mikael, du får ställa följdfrågor annars kring det. Ska vi ta trän? Yeah. Axel på Instagram.
Ni kanske redan har pratat om det, men tips på hur man blir mer passiv och bättre på att inte ta till sig allt brus i nyhetsflödet. Det kan jag svara på en gång.
Okay.
Inte ta del av nyhetsflödet till att börja med.
Ja,
men, eller vad säger du, Jan?
Jo, absolut. Sen är ju du mycket bättre på det än vad jag är. Du är ju så här, du kollar ju inte på nyheter.
Nej, men jag har SvD ibland mest för att jag vill läsa sådana djuplodande artiklar. Och de är ju inte en del av så, det här är trendigt nu, eller så här gör bla 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 för att investera. Ja. Eller nu ska du tänka så kring dina investeringar. Alltså det är så djupt ointressant för mig. Men jag förstår att det inte är det för andra.
Ja, jag tror ju så här att man ska ju skaffa sig någonting man ersätter det med.
Ja.
Till exempel. Så det bästa är ju så här att om du inte har pengar eller så investerande som hobby, då blir det ju ganska ointressant. Det är därför jag brukar säga att den som är ointresserad har egentligen en större fördel, att större sannolikhet att lyckas och bli en bättre investerare än den som har liksom ett behov av att logga in eller klockan 10 på kvällen känner liksom så här, nu är det bara 2,5 timme till asiatiska börsen öppnar. Jag nämner inga namn, AC72 i forumet. Att, för då gör det ju liksom enklare. Men om man ändå har det intresset, vilket jag har fullt respekt för att AC72 och många andra har, det är därför jag då säger så här, men ha en liten lekportfölj.
Men tänk när den tar slut då.
Vadå tar slut?
Man har använt upp den.
Ja, men då får man ju leka inom ramen för den. Och så kan man vara passiv med det andra. Förstår du? Så att man,
jag förstår.
Ja, så att man liksom omriktar den där uppmärksamheten. Att då kan jag följa den. Alltså vi hade ju för något år sedan det här fiaskot med storskogen. Det var ju liksom en känslomässig resa och det gick jättemycket upp. Alltså det gick så här upp med 600%. Men sen apropå att inte förlora pengar så föll den ju med 70 eller 80, 90. Jag tror den är 90, men nästan måste vara mer. Den har ju fallit med över 95% sen toppen. Ja, men då var ju ändå det isolerat till lekhinken.
Mm.
Så att vi kunde vara liksom passiva i liksom pengarna som var på Lysa var kvar på Lysa.
Yeah.
Så att jag tror inte man, ibland så tror jag att man har någon förväntning om att man ska vara sån perfekta investeraren. Och jag säger, nej men synda lite. Eller synda begränsat. Synda på ett sådant sätt att det inte drabbar helheten. Det är därför jag älskar liksom konceptet med lekhink. För att i lekhinken så kan jag få utlopp för det känslomässiga behovet, för det sociala aspekten av investeringar, för att ha något att prata om, att få hänga med andra. Det är därför jag är positiv till exempel unga aktiesparare och att lära om aktier, för att man kan lära sig jättemycket om ekonomi via investeringar, men man behöver vara på det tydliga, på det klara med varför gör jag detta?
Ja, men det är bra.
Bra. Är det något mer vi vill säga, tror jag, om det?
Nej, jag tycker det är bra att, att veta varför vill man vara mer passiv.
Ja.
Och vad man, att leka begränsat liksom.
Ja, precis. Synda, men synda begränsat. Synda lagom, synda lite.
Ja, eller ersätt den här urgen liksom att kolla i på Dagens Industri. Eller
Richard Thaler, så är Nobelpristagare, han har skrivit även den här boken Nudge, tror jag. Han sa ju så här, liksom investera dina pengar brett, billigt, globalt, passivt och sen gå och titta på fotboll.
Mm.
Jag har ju liksom det klippet med honom, jag tycker det är fantastiskt. Och så säger han så här, för att om du går och kollar på fotboll så är det bättre både för dig och för dina pengar. Liksom.
Ja, men jag tänkte precis på det. Finns det något framgångsrikt exempel på människor som har distraherat sig? Och sagt så här, nu ska jag faktiskt inte kolla mer på det, eller jag ska inte hålla på och scrolla mer på det här, utan jag ska göra det här istället. Finns det någon framgångsrik exempel?
Ja, det finns ju en ganska kontroversiell person på Twitter som heter Kavastu, eller Arne Talving, som jag har träffat ett par gånger och jag gillar honom jättemycket. Och han brukar i perioder Alltså vi har ju helt olika syn på investeringar, totalt olika syn. Men då har han i vissa perioder sagt, nu tror jag inte börsen kommer gå bra, så nu bygger jag ett sommarhus i Estland, eller vad det nu är han har sitt sommarhus. Ja, och sen så går det en period, sen är han superaktiv igen, och sen så här, nej, nu tror jag inte på börsen, nu går jag en danskurs. Och så går han en danskurs. Och nu, nej, nu tror jag inte på det här, och så har han något nytt projekt. Mm. Så hans liksom för, nu jag har inte följt, jag har inte träffat honom på flera år, men för så kunde hans flöde först vara så här supermycket liksom aktier och grafer och sånt, och sen plötsligt kom det en massa byggbilder, och sen så övergick det, så det var så här tydliga liksom ja. Faser. Så att ja. Så att det är väl ett sätt.
Börja med ett nytt projekt.
Ja, det skulle jag säga.
Ekonomisk prepping har vi här som nummer 4 då.
Priscilla på Facebook.
Hur ska man tänka och agera kring sitt sparande vid kris eller krig? Det vill säga ekonomisk prepping.
Ja, alltså jag är ingen expert på detta överhuvudtaget.
Jag tänkte att du kanske ändå skulle vara en expert.
Nej, men jag tackade faktiskt nej till en intervju om ekonomisk prepping faktiskt i media. För jag känner så här, nej men detta är inte mitt område.
Vem kan sånt?
Jo, men det fanns, SvD gjorde ju någon sån intervju. Vi har en tråd, jättelång tråd i forumet.
Ekonomisk prepping, ja. Jag har nog missat den artikeln.
Jaså, ja.
Ja.
Men om man tittar på några av tipsen från MSB. Då, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, så var det ju så här, ja men ha till exempel kontanter hemma, en del kontanter i mindre sedlar, så att du kan liksom gå och handla på ICA när liksom betalsystemet internet ligger nere till exempel, så det var en sådan grej. Men jag tror, alltså det jag upplever att vi landade i den här diskussionen kring prepping överhuvudtaget i forumet, så var det egentligen två insikter. Och detta kommer också från att vi har Pavel, en medarbetare i Ukraina som vi hade innan kriget, som vi har fortsatt liksom jobba med. Och det är ju liksom, internet har till exempel i stora drag fungerat, betalningar har i stora drag fungerat. Alltså jag vill inte säga formuleringen så att det är inte så stor skillnad på livet. De är i krig och liksom det är jätteklart en jättestor skillnad mot oss i Sverige. Men han säger till exempel att det de upplever som det jobbigaste är till exempel de här flyglarmen som går så här mitt i natten som ryssarna liksom skickar för att folk inte ska kunna sova etc.
Vänta, vad sa du att ryssarna har igång flyglarm?
Nej, ryssarna skickar ju missiler mot städerna och då går flyglarmen.
Ja, då går flyglarmen. Ja.
Mm. Och vad de ofta gör då, nu så är det så att man går ofta inte ens ner till skyddsrummen utan att man lägger sig liksom så att man har dubbla väggar ut, så man är inte vid ett fönster eller så, utan man är i en hall oftast eller man är i badrummet, för där har man ofta inte fönster eller liknande, men de, alltså så här, barnen går ju ändå i viss form i skola eller går i distansskola, liksom mat fungerar, så alla de här som jag många gånger innan trodde var så här apokalypserna, det vill säga ingen mat i matbutikerna eller du vet så här, när kaféer öppna i Kiev, matbutiker är öppna, du kan handla
i Kiev.
Ja. Mm. Kort funkar, men även i de andra så här, där det
alltså,
inte funkar.
Vi har ju någon i Lviv också.
Ja. Alltså,
där funkar det ju som det ska, men jag tänkte så, i Kiev.
Ja, där det inte funkar är ju där till exempel Adivka, där det är liksom krig just nu, men där är, tvångsevakuerar man ju folk från. Alltså det går inte att vara där det är liksom aktiv beskjutning när de skjuter på varandra. Men att vi ofta har en ganska sned bild också att det här, att, och vad han också sa, att många, man hjälper varandra. Så att många sådana här som är duktiga på prepping, det är också från den här boken som vi läste, Nils Strauss för många år sedan, är ju att den bästa preppingen är så här, ha bra relationer. Ha bra relationer med andra människor så att du kan få hjälp och du kan hjälpa andra. Mm. Så jag tänker så här, kring ekonomisk prepping så tänker jag så här, lite kontanter i små sedlar, lite så här olika kortutgivare. Så att till exempel vi har ju vårt kreditkort och sen har vi kort från Swedbank och sen har vi kort från ytterligare en leverantör. Så ligger Swedbank nere och jag inte kan betala med Swedbank-kortet på ICA, ja men då tar jag liksom Morrow Bank-kortet istället. Och funkar inte det, ja men då har man kanske någon hundralapp liksom, som man kan ta. Så det är det ena. Det andra tänker jag så här, var inte till last för andra. Alltså,
och man kan undvika det, tänker jag.
Och man kan undvika det. För om alla resonerar som att jag försöker klara mig så gott jag kan i en vecka eller två veckor som MSB säger, ja, men då kommer samhället sen att liksom kunna organisera sig.
På den tiden.
Ja, för det har man också sett i Ukraina till exempel. Så här, men du vet, bomb, internet nere, vad tog det 2 dagar? Sen var det liksom de som jobbade med att fixa internetkablar, hade fixat internetkablarna. Liksom, man städar undan allting det så att livet kan få vara normalt, för att folk behöver det för att kunna gå vidare i sin vardag.
Ja, ja, så du menar att vi har en sned uppfattning om vad krig skulle...
Vad det innebär och för att folk tror att jag ska ha konserver för 24 månader, taggtråd runt tomten och jag ska inte släppa in en jävel och ha ammunition och vapen. Nej, sorry, det är inte framgångsfaktorn i en sån situation.
Utifrån det är väldigt amerikanskt det sättet.
Ja, men lite
manligt och amerikanskt,
ja,
känns det.
Ja,
ja, okej.
Okay. Så att det...
Ja, men det, jag tycker det är en balanserad bild som vi pratar om.
Ja, här. Och sen om man kan överkurs är ju att försöka ha lite pengar utomlands. Men idag med alla sådana här KIC och sånt så är det... Alltså jag tycker det är i princip omöjligt. Alltså typ att man har lite...
KYC, det är så know your customer, ja, men penningtvätt och allt möjligt.
Alltså penningtvättsreglerna gör det jättesvårt idag att ha ett konto utomlands. Men säg att man har något, till exempel Revolutkort eller Lunarkort eller någonting som inte liksom är knutet...
Bara till Sverige.
I Sverige liksom. Så att om man skulle åka till England, ja, men då hade jag kunnat ta ut pengar i England.
Ja.
Men det är svårt idag, det är så därför brukar jag inte ens tipsa om det. Men där är det jättegärna, om det är någon som lyssnar som bara tar sig för huvudet och så här, shit vad yrar han om nu, så hör gärna av er så tar vi ett kort avsnitt eller en intervju kring det här. Faktiskt, men så här, jag tror det. Små sedlar, inte ta ansvar för, förlåt, också en sån grej som jag inte hade tänkt på. För grundregeln i Sverige är så här, den som är ansvarig för något i fredstid är ansvarig för det även i krig.
Ja.
Det är liksom grundregeln. Så till exempel kommunen är ansvarig för skolgång, för att barnen ska gå i skola. Då är kommunen ansvarig för att barnen ska gå i skola även i krig. Så att där är det till exempel, vad jag också läst i Cornucopia, vad många glömmer bort till exempel husdjur. Så att det kan ju också vara så här, när man preppar sig så här för att man ska ha sina 14 dagar enligt MSB, glöm inte bort då mat till liksom katten eller till hunden.
Ja, eller det har du tjatat på mig om, så nu har vi supermycket kattmat hemma och sand. Jag tror inte sand behövs. Men ja.
Ja, och samma sak medicin. Det är väl också en sån klassisk, så om man tar någon medicin, se till att ha för 14 dagar.
Det är mer den andra preppingen än ekonomisk prepping.
Ja, precis. Och sen är alltså ekonomisk prepping som inte handlar om krig, det var ju specifikt frågan, det handlar om så här buffert, tillgänglighet, alltså sådana saker.
Yeah.
Ja. Detta är ett engagerande ämne. Men prepping kan ju också vara så här, att tänka så här, vad kan hända? Och pratar man till exempel med forskare som vi har gjort kring så här ekonomi, så säger till exempel många så här, men investera till exempel inte i den bransch du jobbar. Många tänker så här, jag jobbar i it-branschen, jag kan it-branschen. Ja, fast då har du tagit på dig en onödig risk, för att om it-branschen skulle backa, då kommer du både bli av med jobbet och inkomsten och dina investeringar. Så där vill man ju kanske ha då en diversifiering. Det är därför jag inte heller är någon så här superfan av när folk säger, jag har fått det här optionsprogrammet. Så brukar jag säga, ja, men ofta är de lönsamma, delta i dem, men när du kan kliva av dem och diversifiera, så att det inte blir den här Enron-grejen där många anställda handlar sin lön och sin pension och sina investeringar från alltså allt på samma ställe. Så att då är vi tillbaka på liksom att ekonomisk prepping är ju mer än bara kris och krig, utan det kan ju vara så här, hur har vi fördelat, liksom, är jag i samma bransch till exempel, är jag konjunkturkänslig,
ja, eller om man har samma jobb också. Exakt. Att man sitter i samma bransch, och det är kanske vanligt att man har träffats för man jobbar i samma bransch, det kan man ju kanske inte göra så mycket åt, men det är ändå något man kanske funderar på.
Ja, men exakt. Och försäkringar, vi ska ju fortfarande göra att vi hade ett Patreon-avsnitt om försäkringar, men jag tycker det är ett ämne som förtjänar mycket mycket mer. liksom, för att det är så viktigt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. yahoofinance.com.
Bra, ska vi gå vidare?
Fem då.
I Kristina på Instagram.
Hur ska man investera när tiderna är oroliga, när hot om krig är överhängande och när demokratier hotas och man tycker att den politiska utvecklingen av världens största ekonomi går åt fel håll? Ja, det tänker hon väl att det är USA då. Mitt i primärvalen är vi nu i mars 2024.
Ja. Ja, men precis.
Jag tänker att man investerar precis som vanligt.
Mm.
Alltså tittar man på, återigen, historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Alla investeringar innebär en risk. Man kan förlora delar eller hela av sitt kapital. Med det sagt, tittar man så här, vi har haft de här kriserna i alla år. Det var det inte andra världskriget, så var det Koreakriget och sen var det Vietnamkriget och sen var det för Jugoslavienkriget, så var det första Irakkriget, andra Irakkriget, Afghanistan. Alltså, vi har de här hela tiden. Vi har haft liksom fastighetskris i Sverige i början av 90-talet. Sen hade vi IT-bubblan 2000. Vi hade finansbubblan 2008. Och då kan man också ställa sig frågan, liksom så här, jag såg någon blogginlägg häromdagen hos Ben Carlson på A Wealth of Common Sense. Så var han så här, hur mycket pengar hade man haft idag om man investerade dagen innan nedgången började i finanskrisen? Alltså är du med? Man hade alltså här, maximal otur. Jag är så här, fan nu investerar jag liksom så här, på absoluta toppen. Liksom. Vad tror du man har haft för avkastning fram till idag? Så totalavkastning, inte per år, utan så här. Har man fått tillbaka pengarna?
Hur lång tid pratar vi nu? Är det?
Ja, det var ju typ juli 2007-ish.
Mm. Men det kan ju ändå vara rätt bra återhämtning.
Tror du man har hämtat tillbaka pengarna?
Ja.
Ja. Tror du man har dubblat pengarna?
Ja.
Tror du man har tripplat pengarna?
Nej.
Jo.
Det har man.
Ja. Jag tror det var 354% upp på, vad blev det, 15 år? 16 år.
Mm. Mm.
Så att liksom jag tror att min tes, detta är för ni som är äldre eller så här, gärna korrigera, men min upplevelse är så här, det är inte mer skit idag. Det är bara att just nu så har vi nått en ålder där vi börjar se skiten och vi kan titta tillbaka. Men för mig, jag tror till exempel så här, den som upplevde Kubakrisen kände nog inte att det var liksom en ballperiod i livet.
Nej.
Medan vi som inte upplevde Kubakrisen, vi har liksom ingen relation till det. Eller liksom när vi får kanske barnbarn, så kommer det vara så här, pandemi, covid 2020. Alltså, då minns jag, alltså de har ingen relation till det. Så att jag tror att investeringar är liksom så här, det är blunda, håll för näsan och så hoppa och så ha den långa tidsperioden att zooma ut och att det blir liksom alla de här, även om Trump skulle bli president igen, vilket jag inte hoppas, så här, jag tror mänskligheten kommer att överleva det också. Och överlever inte mänskligheten det, då har vi ändå inget problem.
Ja, men jag vet, jag måste säga att jag är jätteintresserad av om Trump blir president igen och gör som han vill denna gången.
Ja. Ja, du har blivit engagerad. Detta är
nej,
min guilty blivit, pleasure
nej,
här.
Jag är inte så engagerad i detta, det är jag inte. Men jag har råkat lyssna på olika sådana poddar och söndagsintervjuer och sånt där. Så tänker jag så, undrar vad de stora företagen gör. De kommer nog inte göra så mycket. Eller du vet, Apple till exempel.
Ja. De kommer göra sin grej.
De kommer fortsätta.
Ja.
Ja.
Mm. Så att nej, jag tror så här, min tes är, det är inte mer skit nu än vad det har varit något decennium innan.
Mm.
Det är bara att liksom så här, du vet, folk, jag vet inte om det är sant, men jag vet ju, i USA hade de så här träningar i skolan, vad som händer om det blir en kärnvapenattack med barnen.
Alltså vänta, när då?
Ja, på 50-60-talet.
Ja, på 50-60-talet. Ja, ja. Då skulle man ligga under bordet eller gå in i kylskåpet. Och
ja, ja, men exakt. Och då kan man ändå tycka så här, vi har ändå inte idag liksom, övningar med barnen kring vad man ska göra vid ett kärnvapenanfall.
Nej.
Alltså så här. Så att, ja. Det, så att jag tror, om man har lång sikt, man liksom ser att historien återupprepar sig inte, men den rimmar. Så tror jag att inte, jag ser i alla fall inte det som någon större anledning att göra något annorlunda med det långsiktiga sparandet. För att ett, vi människor har inte förändrats, och nummer två, där är fortfarande det här med riskpremierna som vi har pratat om så viktigt. Så att det är viktigt att man förstår att aktier ska på en teoretisk grund ge högre avkastning än räntor, och räntor ska ge en högre avkastning än bankkonto, för det handlar om risken. Och om vi inte har något sätt att hantera risk, ja, men då har vi ett mycket större liksom problem.
Mm.
Bra, men som sagt, jag är liksom, sitter inte som en jävla guru här, utan har du andra kommentarer, skriv det gärna till avsnittet, framförallt gärna i forumet där vi är många som hänger.
Ja. Okej, fråga nummer 6 då. Julia på Facebook undrar, om du inte behöver gå till ditt lönearbete, vad skulle du ägna din tid åt då?
Ja, jag fick faktiskt en fråga häromdagen av Oliver. Oliver är vår nya stjärna på Rika Tillsammans som börjat jobba med oss sen 15 januari. Får bjuda med honom snart.
Han, ja, vi får ha honom i podden.
Ja, han har ju dessutom en egen podd som allmog, så att vi får ta med honom. Men då ställde han frågan liksom också så här, tillsammans med en annan, Johannes. Men så här, ja, vad är målet? Vad är liksom Rika Tillsammans om 10 år? Och då var väl mitt svar, nu är du nyfiken, va?
Jag tänker att jag har hört den här frågan flera gånger, och svaret har alltid varit så här, jag vet inte.
Ja.
Du har sagt, jag vet inte.
Ja.
Och då tänker jag att det är samma svar denna gång.
Jo, men jag tror jag är ett steg närmare.
Mm.
Jag tror att jag vill fortsätta göra Rika Tillsammans, men vill göra det mycket mer på mina villkor. Att jag vill göra så här, när
och det
jag
känner, gör du inte nu?
Nej, för nu känner jag ändå så här, vi har släppt 350 avsnitt i rad, vi behöver släppa även 351, eller vi behöver ha ett visst antal samarbetspartners för att Oliver ska kunna få lön och vi ska kunna få lön och vi ska kunna göra. Så att jag hade nog mer velat göra det så här, alltså även om det är stor del lust idag, så upplever jag ändå att där är... Nu, särskilt har jag sett när Oliver liksom hänger, alltså detta är lite roligt, Oliver jobbar då hemma hos oss, så han kommer ju liksom så här klockan 9 på morgonen, och jag jobbar ju ibland natt, så det har ju faktiskt hänt att Oliver kommit och jag har sovit, men det roliga är ju att det har ändå fått kasta ljus på så här, vad gör jag på dagarna när Oliver sitter bredvid liksom, och då har jag ändå insett så här, shit vad mycket så här säljmöten jag har, eller liksom så här grejer som jag egentligen inte tycker är så himla roligt med Rika Tillsammans, utan hade jag fått så här önska fritt, jag hade nog bara hängt i forumet, och sen hade du och jag spelat in poddavsnitt när liksom inspirationen faller på.
Ja.
Så tror jag att jag hade gjort.
Ännu mer luststyrt då alltså.
Ja, ja, det tror jag.
Mm.
Du då?
Nej, men jag tycker det låter fantastiskt det du säger.
Ja.
Jag vill ju skriva så, filmmanus. Det är det enkla svaret, och det kommer jag göra också.
Ja.
Mm.
Ja, ja, men bra.
Bra.
Och det är en superbra fråga att fundera på för alla andra. Om du inte behövde, om inte pengar var ett problem, vad skulle du göra mer eller mindre av i livet?
Och då ska det sägas att vi har funderat jättemycket på det här.
Alltså vi har funderat på den här frågan i 16 år.
Ja, verkligen. Och det har också varit perioder av tomhet när man har tänkt så här, men jag vet inte vad jag skulle göra för någonting. Alltså man måste tillåta sig att vara i det där vakuumet ett tag. Om frågan är helt ny för en, så är det inte så att saker kommer direkt. Så här, men då skulle jag anlägga ett trädgårdsland. Alltså det kanske man inte skulle. Nej, det är inte alltså, det första man tänker kanske, om man inte har ett brinnande intresse.
Exakt.
Och man har inte hunnit utveckla sina brinnande intressen om man har ett heltidsjobb.
Ja.
Så tänker jag. Så därför måste man vara okej med det vakuumet som blir om man inte behövde gå till sitt jobb.
Men vet du vad, det är en reflektion som både du, som jag vet inte om du tänkt på. För oftast när man får denna frågan första gången så svarar man ofta away from. Jag skulle inte. Okej, det som jag ska fråga någon så här, vart vill du åka på semester? Jag vill inte åka till USA. Jag är liksom så här, jag fattar att du inte vill åka till USA. Nej, men jag vill inte till USA. Alltså, nej, jag vill inte jobba. Ja, jag fattar att du inte vill jobba, men vad vill du göra istället? Nej, men jag vill inte jobba.
Men då kanske man behöver vara där lite och säga alla sina inten.
Ja, men vi har ju varit där jättemycket. Det var ju därför jag nu har observerat att när vi båda svarade spontant så hade vi inte ett sånt svar, utan vi hade båda framåtriktade svar. Där du var så här, jag vill skriva filmmanus. Och jag var så här, jag vill hänga i forumet med communityn. Och jag vill göra poddavsnitt på inspiration och lust, inte för att vi ska släppa ett varje månad. Men vet du vad, jag hade ju ett coachsamtal, jag har ju några coachklienter från tid till annan, där vi liksom pratar mycket om så här, den vanliga coachklienten som jag har idag som jag tycker är kul att jobba med, det är väl liksom när man inser så här, ja men nästa, eller så här, många gånger så har vi ofta en föreställning, om jag bara hade X, då hade Y löst sig. Och för många är det, om jag bara hade X pengar, då hade livet varit bra. Men många av de klienterna som jag tar mig an är som har liksom insett så här, om jag bara hade X pengar så uppnår de X pengar. Och så inser de så här, nej men det löste ingenting. Nej. Jag har liksom samma problem som jag hade liksom innan, det är bara att det har blivit större. För det är mycket samma issues som jag har haft eller har. Och det är en fråga som jag brukar ge som är en variant på den här som jag faktiskt tog idag med den coachklienten som jag hade innan vi spelade in. Och så här, hur vill du att livet ska kännas? Vad? Varför skrattar du?
Det är så förnumstig ut.
Jaså.
Du är så nöjd att du har kunnat göra en variant på den här frågan.
Alltså
men okej, vi går på det. Vi går på det
är kanske ett nötskal, så här, man blir utskrattad och man vet inte ens varför.
Nej, jag ska inte skratta ut det. Nej, men vi kan gå på det. Hur vill du att livet ska kännas? Ja. Gränslöst vill jag att det ska kännas.
Ja, men berätta, vad är det då?
Ja, men det är så att jag är duktig på min profession. Låt oss säga då att skriva filmmanus.
Ja.
Och att det finns dörrar som öppnar sig som jag kan tacka ja till. Och jag kan ta med så familj och vänner.
Mm.
Du vet, till Cannes kanske.
Mm.
Du vet, att det inte är sånt problem att hur ska jag nu få pengar till bla bla bla. Nej, för det öppnas andra dörrar liksom.
Mm.
Är du med?
Ja.
Så att det ska kännas gränslöst.
Okej. Okay. Ja.
Vad tänker du då?
Nej, men jag vill att det ska vara en kombination av lustfyllt, alltså kul. Jag vill ha roligt. Roligt är ju mycket så här. Jag vill att det ska vara liksom otvunget. Att det är lätt. Att det ska vara liksom. Och sen tror jag faktiskt också en del spontant. Alltså som nu hade vi i helgen. Så här, vi träffade en kompis i fredags och fikade. Och sen hade vi liksom meldokväll med barnen. Och sen så ringde ett par andra kompisar på söndagen. Och var så här. Du, vi hade arrangerat en fest. Och sen kompis, vi har massa mat över. Vill ni inte komma över?
Mm.
Och så gick vi över och så hade vi med oss lite rester. Och så hade vi liksom, ja men supertrevligt. Sånt gillar.
Du gillar det, ja.
Jag gillar det. Så att det ska vara liksom, så är nog svaret faktiskt för mig, utrymme. Att det ska vara utrymme att göra det som faller en in. Och är det liksom spontan restfest eller restmiddag, eller det är så här poddavsnitt om ett ämne som kom upp på en kommentar, eller sitta i forumet för att där blev en spännande diskussion. Mm. Så fritt.
Ja.
Fritt, otvunget, lustfyllt.
Jag håller med dig. Och det kan säkert många som lyssnar eller läser detta också hålla med om, att man vill liksom ändå ha den här ostressiga tillvaron och utrymmet.
Ja.
Ja, också att hänga med barnen ju, om man har barn.
Ja.
Så är det en sån superstor grej liksom, för att det är nu man har dem.
Ja, exakt. Ja. Och jag tror att egentligen många av de här grejerna handlar egentligen inte så mycket om pengar. Om jag ska vara helt ärlig.
Ja, det jag skulle säga att de handlar om pengar. Men okay. Pengarna är liksom bara det som håller uppe. Att det finns utrymme. Alltså det kanske inte bara är pengar.
Ja.
Men alltså att vi, som du och jag, vi jobbar ju tillsammans och jobbar i företaget, och då har vi ändå liksom det här utrymmet som vi kan spela med. Vi behöver inte vara framför datorn 8.00 liksom. Är du
Nej.
Med?
Nej, men exakt.
Och det har ändå företagandet och pengar möjliggjort liksom. Jag är akut medveten många gånger när pengar har möjliggjort saker i vårt liv.
Absolut, absolut. Jag förnekar inte det, men jag menar, det är ju inte som att vi inte kan ha de känslorna eller det utrymmet förrän om 10 år. Menar att, okej, okay, så kanske otvunget är på en skala liksom 9 av 10, men det kan ju vara, det går ju inte från 0 till 9 över natt, utan det kan få vara 6-7 idag, och sen om 10 år så är det kanske 8-9.
Ja, och vet du, när jag håller med dig, att det kan absolut vara så att det är en. Men jag sitter och tänker här nu när jag sa de här sakerna om pengar som möjliggör.
Mm.
Att det är jävligt pinsamt alltså.
Ja, alltså vadå?
Tänk om man inte har så mycket pengar då. Ja. Vi har ju varit studenter. Jag har inte haft så mycket pengar när jag var yngre. Men det var ändå som att man fick till skottsaker med vänner och så.
Ja, alltså det är middagar med vänner även då.
Ja, och vi gjorde väl linsgrytor antar jag. Det var gott och alla var mätta. Alltså det är.
Vi åkte till Liseberg liksom med korridoren innan midsommar.
Så att, och vi åkte på skidresa där det var som allra, allra, allra billigast i fjällen och kallast också. Alltså det, men vi hade kul, så att jag känner att det var pinsamt sagt.
Vadå?
Att jag kanske är lite bekväm.
Ja.
Absolut. Jag tycker det är uppfriskande att tänka att det kanske inte är så att pengar behövs.
Nej, jag tror
till den graden som jag tror.
Exakt. Mm. Exakt. Och det är nog det som är min poäng också. Att pengar, alltså vi tror ofta att det blir sånt fokus på pengarna. När det egentligen kanske handlar om energi eller kanske liksom bara lite andra val.
Ja, och att man är proaktiv, för man vill träffas.
Ja.
Och det behöver inte vara så ostar för 700 spänn eller vad liksom man nu.
Nej, vi har inte haft en ostbricka för 700, så jag vet inte var det kom ifrån.
Nej, jag vet inte heller, men jag har bara försökt överdriva lite.
Ja.
Jag ska fundera på detta.
Ja, det får vara så här to be continued.
Ja.
Så vad var det du sa nu här när vi pausade, Karin? Att du behöver anamma din.
Nej, men jag kan erkänna detta.
Ja.
Jag är inte politiskt intresserad egentligen.
Nej.
Men jag försöker ändå, efter att jag läste en bok som heter, vad heter den? Det är Michel Houellebecq i alla fall.
Ja.
Skam, nej vad heter den? Underkastelse.
Ja.
Så var det en väldigt politisk bok och jättebra. Och så insåg jag att demokrati är ett väldigt fragilt system.
Ja.
Så efter det så tänkte jag att jag ska nog ändå gå med i något parti och bara se liksom att jag hänger med lite. Så då gick jag med som medlem i Kristdemokraterna, för att jag gillade det här medmänskligheten. Och sen så var de inte medmänskliga längre, så då gick jag med i Vänsterpartiet. Och det är jättekul att berätta när vi träffar våra entreprenörsvänner. För de är så här, ja, jag är ju moderat in i själen och sånt. Så säger man att man själv inte är det. Nej, men så tänkte jag så här nu när vi pratade om att det inte behövs så mycket pengar kanske för att ändå uppleva livet fullt ut.
Ja.
Så tänkte jag, men jag är ju ändå med i Vänsterpartiet nu, så att jag behöver ju liksom kanske fundera över så, hur är relationen till pengar egentligen?
Ja.
Och jag har nog fördomar också om Vänsterpartiet, så, och det kom också över mig här nu. Ett väldigt pinsamt avsnitt för mig hittills.
Nej, jag tycker det är jättefint. Och jag tycker det är så, jag personligen som är ganska så här politiskt intresserad, jag bara liksom så här försöker hänga med svängarna när det går från liksom KD till
Jo, men jag testar.
Ja.
Jag testar saker.
Ja, jag tycker det är jättefint.
Ja, men det känns som att det är för evigt mitt öde att aldrig höra hemma någonstans.
Ja.
Att jag testar olika ytterligheter, så känner jag inte, och speciellt inom politik så känner man väl sig aldrig 100% hemmahörande. Liksom.
Ja, precis. Mm. Precis. Och intressant att veta hur många som satte kaffet i vrångstrupen.
Ja, men har vi inte sagt det tidigare i något avsnitt? Att typ folkets vilja... Vänsterpartiets medlemstidning kom i brevlådan då samtidigt som börsveckan. Så man tänker så, vad är det här för några? Jaja, det är frugan som ska ha folkets vilja och mannen som ska ha börsveckan. Och du bläddrar inte i den särskilt mycket.
Jag bläddrar nog mer i din
ja,
tidning
det har jag aldrig hört
än i börsveckan. Jag är ju inte någon fantast. Ja. Mm. Nej, men jag tycker det är jättefint. Och jag tycker att det är, liksom, ja, men det är roligt. Liksom. Jag känner ju själv också att ju äldre man blir också, men det kanske också hänger ihop att när man, jag pratade med en entreprenörskompis om det igår, faktiskt Kristoffer Eriksson här, som har ett stort fint företag inom larm, att det är nog också så att när man blir äldre så inser man så här, världen handlar nog mer än om bara mig. Att det handlar om att bidra till samhället och ge tillbaka. Att man har fått så himla mycket av samhället, så att då har man en viss moralisk skyldighet att ge tillbaka. Mm. Liksom. Ja. Mm. Ska vi gå,
vi går
gå,
vidare,
gå
då.
Vidare?
Till fråga 7.
Ja.
Anna-Karin på Facebook undrar, hur stor är risken att bli kapad och hur skyddar man sina tillgångar?
Ja, jag tror att den hänger ihop med lite första frågan. Det var så jag hade tanken.
Det med bedrägerier.
Ja, alltså jag skulle ju vara så här superskeptisk och superförsiktig och gå bara liksom på så här stora aktörer och liksom lite försöka sätta sig in i hur saker och ting fungerar. Att till exempel så här, om jag ska signera något med BankID, läs vad som står i BankID-fältet. Bara klicka inte bara förbi. Mm. Eller så här, polisen, om de ringer upp dig, det går alltid ringa till växeln. Lägga på och ringa till växeln och bli kopplad. Så att liksom den typen. Så att jag skulle väl säga så här, förr hade jag nog sagt risken för kapning eller bedrägeri är liten. Men efter hängt med min mamma som jag sa innan, som är 70 plus, så är jag så här, shit. Det är nog mycket, alltså jag har nog underskattat risken för bedrägerier.
Mm.
Så jag kan liksom inte riktigt säga hur kvantifiera risken, men jag skulle nog säga att ju äldre man blir desto större är den. Och jag vet inte riktigt vad det ens man kan göra åt det. Så det där är kanske, vi hade ju ett avsnitt med en polisinspektör för många år sedan.
Yeah.
Det är kanske dags att göra en uppföljning på det där. Men jag skulle vara så här, gå bara på de stora aktörerna.
Och vad tänker du då för aktörer?
Ja, men så här,
alltså,
så,
menar du vid internetbetalning?
Att ta sina pengar. Det finns väldigt lite annan anledning att ha pengar någon annanstans än bara på de stora bankerna. Eller liksom Avanza, Nordnet, etc. Liksom att på de stora kända aktörerna. Men sen blir ju kanske också risken, jag vet inte, jag tycker det är jättesvårt att bedöma. Om det är någon som, jag vet ju ändå att det är ett gäng poliser och sånt som hänger i forumet. Så att, kan inte ni ge er till känna och liksom så här, hjälp oss med liksom vad ska man göra? Men jag tror att risk, min insikt i alla fall 2024 är att risken är nog mycket, mycket större än vad jag har trott. Så att så där också, kanske inte ha alla pengarna på samma bank.
Mm.
Liksom att dela upp det så att om man skulle hamna i någon sån situation, ja men då kan man inte föra över allt samtidigt.
Men det du sa om att om polisen ringer hem till en så kan man säga så, jag behöver ringa upp er, så kan man
ge mig precis.
Någon... Vem är det som ringer här nu, vad heter du? Och sen så ringa upp, vad är det? Det finns en polisväxel, vad den nu är, jag kommer inte ihåg numret. Och ringa tillbaka, och då kanske de inte ens känner igen att någon har ringt därifrån. Men det måste man ju kunna göra på andra...
Ja, men även med internetbank. Om någon säger så här, jag ringer från Swedbank.
Exakt, att man måste kunna köra en sån här, vi lägger på och jag ringer tillbaka.
Och så ringer man till Swedbank. Letar man upp Swedbanks telefonnummer på nätet och så ringer man till Swedbank. Och så frågar man, jag har blivit uppringd från någon husär kring detta ärendet. Mm. Och så slår de då ens mobil, alltså ens personnummer, och så ser ju de i sitt system om det är något ärende som gäller.
Ja, precis. Men sen så hoppas jag också att det läggs någon typ av ärende, polisanmälan eller jag vet inte. Man måste ju ändå få med det i statistiken.
Ja, precis.
Ja. Okej, vi får återkomma till det med kapning och bedrägeri.
Ja, ska vi ta...
Fråga 9.
Ja. Här var egentligen fråga 8. Här var egentligen en fråga som var så här, berätta om din investeringsresa, men jag tror att den får vara för ett kommande avsnitt.
Ja, det blir långt.
Ja, men jag tror att den som vill lyssna på min investeringsresa, det bästa avsnittet som fortfarande är relevant, det är ju när jag fick frispel där 2021 typ. När man avsnitt 277.
Är det investeringstrappan och myten om att jag
har,
investerarna?
Precis, om jag ska säga något kort. Jag har ju hela tiden trott så här, om jag bara på nästa nivå, då där kommer allt vara bra. Men det är det inte.
Okej, men vi kommer ihåg vilket nummer det
är? 277.
277.
Mm. Ja.
Tar vi fråga 9 nu då.
Ja.
Helena Roth undrar, hur funkar Rika Tillsammans behind the scenes? Det vill säga, hur går det egentligen till att skapa ett avsnitt? Från idé till att ni lägger upp inlägg om nytt avsnitt på forumet, och vad gör ni då? Och av vem? Och hur lång tid tar allt egentligen?
Ja. Ja, men så här, jag tycker det är jättekul, för det har vi faktiskt aldrig haft upp innan. Men så här, jag går ju hela tiden och samlar på mig idéer, och jag får ju mycket input från er som lyssnar, tittar, följer och skriver. Så jag har ju liksom ett antal avsnittsförslag som ligger och liksom gosar till sig. Så till exempel, jag har ett avsnitt som jag är sugen på att göra här, till exempel om finansiell rådgivning. Och då har jag liksom samlat artiklar, klipp och sånt under snart 1,5 år. Så att ofta så börjar det liksom, så ett avsnitt börjar egentligen liksom långt innan det blir ens förberett. Genom att jag samlar på mig liksom artiklar och vetenskapliga diskussioner och sådant. Sen blir det ofta att vi bestämmer att vi ska köra, och då börjar liksom en mer researchfas där jag försöker sätta upp en PowerPoint. Och den här PowerPointen blir oftast typ 50 slides lång, och den tar alltså ofta 1-2 arbetsdagar, alltså 8-16 timmar. Och sen ska jag få ner den till typ 20 slides för att det ska bli ungefär 1 timme 20 minuter. Liksom. Så det är ganska mycket jobb. Sen brukar jag komma till dig, Karu, på onsdag spelar vi in. Och så vet du vet oftast inte vad vi ska prata om, utan du ska ju vara liksom lyssnaren.
Om det inte är så att vi har läst böcker eller någonting inför avsnitt.
Ja. Precis, så sen spelar vi in, och det tar väl ofta 2 timmar, 2,5 timme. Sen efter det så tar jag liksom från alla kamerorna, och så laddar jag ner det till datorn. Och sen så gör jag så kallade proxyfiler, laddar upp det på nätet, och så går det då, och så gör jag en grovklippning. Att så här liksom, vad ska inte med om vi har gjort något fel eller något liknande. Och sen skickar jag det till Ranko, som är en kille i Serbien som jobbar, tror jag, på serbiska televisionen, som då gör så här kameramixningen, så att när jag pratar så är jag i bild, och sen så nickar du och ser intresserad ut, och så klipper han in det, och så färgkorrigerar han och liksom gör allt det där jobbet, och sen skickar han tillbaka den Premiere-fil. Och parallellt med detta då så börjar liksom processen där ljudfilerna går till en annan kille som också, tror jag, sitter i Serbien eller något sånt här, som heter Srdan, som jobbar på radio och har eget företag via Upwork. Alla de här är via Upwork. Och vad han gör är att han synkar då ljudet så att vi har liksom samma ljudnivå, vi pratar med samma röst, tar bort missljud.
Med samma röst.
Eller samma volym. Inte samma röst. samma volym. Och sen skickar han tillbaka ljudet, och så sätter vi ihop liksom det Ranko klippt med den filen. Gör en videofil då som går till YouTube. Och samtidigt då så skriver vi en beskrivning liksom till avsnittet. Och parallellt också med alla de här, då har vi gjort en transkribering, en AI-transkribering av allt som sägs. Och då går det till en tjej på Filippinerna som heter Charlene, som då går igenom hela den här transkriberingen med hjälp av ChatGPT. så att det blir liksom läsbart. Så sätter hon rubriker, Jan säger, Karo säger, och så gör det liksom, bearbetar den texten. Och sen sätter hon upp det på WordPress liksom. Och sen numera, sen tar Oliver vid och så gör han liksom försättsbild till videoklippet, till hemsidan, liksom sätter upp den här sammanfattningen av hela avsnittet via Cloud, som är en sån också AI-tjänst. Och sen så laddar vi upp poddavsnittet som också Ranko eller Suddan har gjort parallellt. Så det är sjukt många moment liksom. Och sen ska det upp i forumet, det ska upp i sociala medier.
Ja, precis.
Så att ofta är det, alltså när alla de har gjort klart sina grejer, så har jag ofta 4 timmar på söndagar där jag liksom
Som vi försöker liksom få ner lite grann så att du inte behöver jobba på söndagar.
Ja, men exakt. Så att de grejerna, så ja, jag tror, så att så ser ju processen ut. Så att det är ju långt 40 timmars jobb med ett avsnitt på 1,5 timme. Och massa, fem personer inblandade. Mm. Det är därför vi inte pallar med att göra ett i veckan. liksom. För det tar ju jättemycket
tid.
Tid. Vilket jag tror att många inte tänker på eller ser. Och det är ju därför jag är så sjukt tacksam också till folk på Patreon. För att det gör ju ändå så att jag tror att det är ju bara typ vårt 8:e eller vårt 10:e avsnitt vi gör som är sponsrat. Utan vi kan göra som idag, att vi kan prata om massa andra grejer utan att ha någon intjäning på det. Men vi har ju kostnaden. Kostnaden är ju samma för detta avsnittet som alla de andra. Sen kanske lite mindre research här, men det är ändå sammanställa alla frågorna från alla kanalerna, för utfrågorna. Så det där har ju Oliver gjort ganska mycket jobb. I bakgrunden liksom. Bra, ska vi ta en fråga till här?
Ja, Helena Roth undrar, hur har det gått med era årsintentioner? Och vad blev ditt, Jan?
Ja.
När pratar vi om årsintentionerna? Var det där i 12 december 2023?
Ja, men precis. Så för mitt för 2023 var ju förenkling. Och för i år så var det nog så nästa nivå, tror jag.
Nästa nivå förenkling?
Nej, nästa nivå bara.
Nästa nivå.
Ja, men levla vissa så här perspektiv. Ja, men Oliver var ju en sån här stor grej för oss. Att vi har liksom, nu har vi ju Oliver som är 23 år gammal och jobbar heltid. Och är ordförande för Unga Aktiesparare och haft sin egen TikTok-kanal och har sin egen podd och sådant.
Precis, ja.
Jätteambitiös kille. Så att det upplever jag är absolut en levling i mitt liv på det sättet. Både, det är också så här rolig historia. Vår 5-åring, vi hade ju så jobbade sent en kväll, så var ju Oliver här, så gick och Elsa och la sig. Och sen kom ju Oliver på morgonen dagen efter. Sen kom ju Elsa till mig och sa, du pappa, ska Oliver bo hos oss nu? Men nu gillar hon honom jättemycket, för att i lördags när det var Mello så tog hon min telefon, så spelade hon ju in liksom någon sån här låt som hon tyckte om på Mello, och så bara tog det och skickade till Oliver.
Så det var inte ens en låt, Jan, det var någon som pratade bara.
Ja, jag trodde det var så här Fredrik Kempe skulle bli invald, och då hade du skrivit här Oliver, och så var det så här A-L-I-V-Ö-R liksom.
Oliver är bra med barn.
Ja. Vad är det för dig?
Årsintentionen. Jag tror 2023, var inte det mitt andliga år?
Jo.
Kan det vara, ja.
Ja, men det är över nu.
Det är över nu, ja. Det har alltid skavde för mig som naturvetare att hålla på med det andliga och liksom sådär. Så att jag har väl gått tillbaka till mitt vanliga. Tänk att allt går att förklara på något logiskt sätt.
Men vad har du för tema för i år då?
Temat för i år är skriva mer. Så det är absolut, absolut en levling.
Ja.
Det har varit en sån jävla uppförsbacke, ursäkta mitt språk alltså.
Ja.
I flera år har det varit en uppförsbacke, John.
Ja.
Det är som att man behöver göra tillräckligt många dåliga texter och inte fatta varför, men vilja veta varför de är dåliga. Och sen också ha verktyg, och det finns ju på nätet, som hjälper en att förstå varför vad som är bra och vad som är dåligt. Och hur
men så efter flera år så fick jag ju läsa första tre kapitlerna i din bok.
Liksom. Ja, i en av berättelserna, ja.
Ja, och de var ju faktiskt jättebra. Och det var ju som att läsa en riktig bok, så jag var ju faktiskt jätteimponerad. Så att,
ja, det är kul du säger det.
Så vi får se vad det blir av det. Alltså jag tänkte att detta skulle vara halvvägs in i ett avsnitt.
Nu är vi då ändå.
Jag tror vi är
slutet. Vi har snart en och en halv timmes
exakt,
gaggande.
Exakt, så jag tror vi ska faktiskt runda av, så får vi bara ta frågor och svar del två. Sen. Men jag tänkte, vi var ju lite inne på det innan med Patreon-communityn. Att jag vill säga så här, superstort tack till Patreon-communityn, alltså de som stödjer oss månad efter månad, år efter. Jag inser att vi har haft Patreon nu i 5 år.
Mm.
Och där är vissa som har liksom sponsrat oss varje månad i 5 år så att vi kan liksom göra de här avsnitten. Och jag tycker det är fantastiskt generöst. Och sen då försöker vi ge tillbaka att där är liksom lite
värde.
Ja, men vi har haft digitala avsnitt med allt från om försäkringar till att nu ska vi ha att vi ska analysera någons privatekonomi, till vi ska ha så här, haft en föreläsning om Lilla stegets kraft tillsammans med Niklas och Delmar och ja, massa andra saker. Så att det, jag hoppas att de som är med inte bara känner det att detta är liksom välgörenhet, utan att man faktiskt får något tillbaka om man slipper reklamen i poddavsnittet, man slipper reklamen i forumet och lite annat.
Ja, alltså jag sponsrar några andra konton, alltså du vet så 25 kronor eller någonting sånt. Ja.
Och det kan man också säga förlåt i vår, att man väljer själv vilken nivå man vill sponsra på. Jag tror standard är så här 99 kronor, typ 75 kronor ex moms.
Yeah.
Men om man tycker att det är för mycket, så har vi några studenter, kom in någon igår så var så här 10 kronor i månaden.
Exakt, ja.
Och vi liksom uppskattar allt.
Ja, men jag tänkte säga att ett av de konton jag sponsrar, det är en sån som ger verktyg till de som skriver. Hon har ju inget värde mer än sina bloggartiklar som är helt gratis liksom.
Ja.
Så där finns ingenting på Patreon.
Ja.
Och det tänkte jag ändå säga, nej men det, för jag fattar det. Alltså när jag betalar 25 kronor så har jag ändå redan fått mitt värde liksom.
Exakt.
Men sen så har jag ett annat, någon serietecknare som jag också betalar 25 kronor till.
Mm.
Och hon har ju sina nya avsnitt som hon lägger upp i sitt flöte och sånt. Jag tycker Patreon är jättebra. Alltså både för oss, men också att man kan hitta annat där som man gillar och
ja, men för att om det är någonting jag får ge bort, alltså så här, de flesta så här kreatörer, alltså så här, för jag tänkte också, jag hade ett samtal med dig för någon dag sedan, så var det, för det var någon jag skulle berätta vad Rika Tillsammans är och inte är, och så sa jag så här, men titta här, vi är en sajt eller en aktör. Vi har ingen stor liksom företagsaktör bakom oss. Alltså vi är inte sponsrade av Avanza eller Nordnet eller Lyse, eller att vi är liksom typ som många av de andra liksom poddar eller är, som är för av någon aktör som ser detta som är detta en del i vår marknadsföring. Vi förvaltar inte andras pengar. Alltså vi har ingen egen produkt som vi säljer. Vi säljer inte rådgivning, att vi försöker sälja så många av de här Ben Carlson eller Barry Ritzold, så att de har en rådgivningsfirma vid sidan eller liknande, utan vi på något sätt försöker dela med oss här, okej, vad gör vi på vår resa? Och det är liksom ingen tidning och det är liksom ingen konsumenttjänst, det är ingen myndighet, utan det är på det sättet så bara var han så här, alltså ni är jävligt udda. Och så var så här, ja,
vem sa nu det att vi var udda? Det var någon...
Ja, nej, men det var Johannes.
Ja, det var Johannes ja,
på Infly som vi brukar anlita, som är jätteduktig på just så här sociala medier. Och så konstaterade vi så här, nej men det är... Han var så här, vem kommer på den sjuka idén att starta ett forum 2021? Liksom, och sen lyckas med det. Var så här, det är ni, Familjeliv och Flashback i Sverige som har liksom ett fungerande forum. Liksom. Så att det därför är jag så sjukt tacksam till dig som lyssnar, tittar, läser, för att detta har gått, för detta borde ju inte gå.
Nej.
Liksom. Det är snyggt. Ja. Men jag tänker så här, vi avrundar här och så har vi ytterligare några frågor. Tack till alla som skickat in frågor och så återkommer vi med de här frågorna liksom också. Och sen framförallt, nu har vi haft också ett par avsnitt tidigare med folk från communityn. vilket jag också gillar. Vi har haft Johanna och Elias i år, vi har haft Victor Bull, vi har haft Monica Molander. Mm. Så att om du också har en historia som du kan tänka dig dela med dig av, alltså hör av dig. För apropå den här udda fågeln, jag tar mycket hellre gäster från communityn än någon som liksom redan brukar dyka upp i massa andra poddar eller liknande, utan det är ju de här historierna från verkligheten som jag tycker är sjukt inspirerande. Mm. Så att har du där, så hojta gärna till. Med det, stort tack, och så ses vi i forum, kommentarsfält på nätet där du eller vi hänger. Tack så hemskt mycket.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.